Hej och välkomna till avsnitt 1169 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 131 i Miserium USA-valet 2020. Republikanerna inledde igår den 24 augusti sitt partikonvent där Donald Trump officiellt nominerades till partiets kandidat inför höstens presidentval. Här samtalar jag med Pelle Zackrisson om konventets första dag. Varmt välkomna! Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar.
Nu har ju republikanerna inlett sitt konvent. Förra veckan så höll ju demokraterna sitt partikonvent där de nominerade Joe Biden och Kamala Harris. Och nu så håller då republikanerna sitt konvent där de kommer att nominera då såklart Donald Trump och Mike Pence då i presidentvalet. Och en dag har avklarats, måndagen, tisdagen inleds ganska snart, om någon timme tror jag, så den, kör den igång. Men ja, vi har båda sporadiskt följt måndagens, alltså gårdagens talarlista och sådär. Så att jag tänkte vi ska prata lite om det och ja. Om du börjar med några reflektioner.
Ja, min första take home reflektion det är att den här gången så har republikanerna, ja Trump då, har man bestämt sig för att man vill satsa på att ta hem, man vill ge demokraterna en kamp om de svarta väljarna. Man har ju bland annat då utifrån hur många svarta talare som talade under dag ett, bland annat Tim Scott som jag vet att du såg, och jag en talare, Herschel Walker då, en legendarisk amerikansk fotbollsspelare som god vän till Donald Trump som talade och berättade en personlig anekdot och han gick i god för Donald Trumps karaktär. Han höll ett kort tal på, det kan ha varit 3 minuter, och sa egentligen att Donald Trump är en bra kille. Och det som gör mest ont för Herschel Walker, det är när folk kallar Donald Trump för rasist. Och det var väldigt kraftfullt, det var kort, koncist, och jag tror att folk, om man ska göra någon jämförelse i Sverige, så Herschel Walker är, man kan jämföra honom med de större idrottsstjärnorna i Sverige. Han är verkligen en ikon, och speciellt då bland svarta, inom den svarta communityn.
Så att vilken sport handlar det om igen?
Ja, amerikansk fotboll. Okay. Amerikansk fotboll. Han har liksom vunnit allting. Han har varit MVP. Han har blivit han vann en, på college-nivån så vann han liksom det främsta priset man kunde vinna, det Heisman Trophy. Och alltså det här är liksom en, han är the American dream. Han har visat att det går att göra allting. Så att han då går ut och går i god för Donald Trump, det är otroligt smart. Och han gör det redan på första dagen. Så att jag tyckte det är liksom den stora grejen för mig, det är att man sätter tonen att vi tänker ge demokraterna en match om de svarta väljarna.
Ja, jag kan ingenting om svart, men jag såg en bild som florerade på, ja, lite överallt i social media så, och det var den här Herschel Walker då, som hade en av Trumps söner i knät. Jag vet inte om det var Don Jr., det här var ju för 20 år sedan ungefär. Och så att jag menar, bara där så ser man ju att han verkar ha en liksom nära relation till familjen Trump, som verkligen, det är inte bara liksom att de har träffats och skakat hand, utan de har varit vänner under lång tid.
Ja, och det här, det var, ja, men det verkade ju genuint. Det var ingenting som verkade spelat. Och det är ju den här typen av vittnesmål som amerikanerna är otroligt bra på att göra. Och att de tar fram Herschel Walker en sån här gång, det tror jag kan ha större betydelse än alla möjliga, än många andra, alltså att man tar fram svarta politiker som ställer sig bakom och endorsar Trump. Herschel Walker är en person som många har följt, svarta, vita, alla har följt som ungdomar och haft som affisch på väggen. Jag menar, jag kommer ihåg när jag var liten och gillade amerikansk fotboll, Herschel Walker var en av dem som man pratade om. Så att han har man alltid haft en relation till, och när han då går ut och säger ja, men Donald Trump är ingen rasist, då då får det ett otroligt avtryck. Så att den delen tyckte jag var, ja, där lyckades republikanerna bra.
Mm. En annan som talade då, det var Shirley Kirk, och han leder då Turning Point USA, och det här är en organisation som försöker vinna studenter till, ja, till Donald Trump och till, ja, den konservativa rörelsen då i USA. Och han menade att, jag tyckte det här var jätteintressant, för att jag tillhör de här då som verkligen tror på amerikansk exceptionalism, att USA har en unik roll i världscivilisationen, och Shirley Kirk menade att Donald Trump var den västerländska civilisationens bodyguard, väktare, eller livvakt säger man, och det tyckte var väldigt, ja, det var väldigt intressant formulerat, och jag håller med, oavsett hur man formulerar, att Donald Trump verkligen, han står upp för de här stora korrekta grejerna som har med västvärlden att göra. Många menar ju att Trump innebär västvärldens undergång. Jag hörde Fredrik Reinfeldt prata så för ett tag sedan. Carl Bildt har varit ute och surrat om de sakerna och så, men det är precis tvärtom, och Shirley Kirk förklarade att Donald Trump står upp i en tid när ingen annan gör det, så står han upp för grundvalarna i liksom den västerländska civilisationen och det som är USA, och det tyckte jag det var jättebra sagt av honom, tyckte jag.
Den här organisationen Students for Trump är ju en, ja, det är väldigt pubertalt, det är in your face. De driver en, alltså, hårdragna kampanjer mycket på sociala medier och sådär, så att det är inte i alla smak. Så det är liksom, de tar Donald Trumps budskap, som redan det är ganska spetsigt, och sen snurrar de det några varv till och förenklar det. Så att det är många som kan uppfatta Kirk och Students for Trump, deras budskap som, alltså, att det är avstötande. Men det är också ett konvents styrka, att du har talare då som ska vända sig till olika grupper.
Ja, sen förde han ju fram en poäng, just det här med att, som sagt, alltså, Trump är civilisationens, den västerländska civilisationens livvakt. Jag menar, de andra talarna, många var inne på samma spår, de uttrycktes inte så där pang på, utan till exempel då Nikki Haley, South Carolinas före detta guvernör, indisk bakgrund, och hon har också varit FN-ambassadör under Trump då, och hon pratade då om internationell politik, och så pratade hon om Obama-Biden och hur det hade gått, hur man hade hanterat internationella relationer, och hon förklarade att det här var, de ville vara snälla med hela världen, så att de böjde sig för USAs fiender, medan Donald Trump har stått upp mot Iran och såna saker. Så att det var hon sa ungefär samma sak, fast med andra ord, tycker jag.
Vad var din magkänsla då när du hörde Haley? Många har pratat om Haley som en tänkbar kandidat om 4 år.
Ja, nej, men hon är absolut en potentiell kandidat om 4 år. Sen är hon ju mycket mer hökaktig än Donald Trump. Alltså, hon tillhör ju definitivt den här liksom mer John Bolton, liksom Bush-falangen och de här, utan tvekan, när det gäller utrikespolitik. Det hyser inga tvivel om. Sen är det ju inte bara presidenten det sitter i kongressen, och det sitter i liksom stämningarna i landet och sådär. Men till personlighetsdraget så är hon ju mycket mer hök än vad Trump är, det är jag helt säker på.
Okej. Okay. Vilka talare såg du under dag 1?
Jag snabbsåg. Det var inte alla jag såg så här detaljrikt, men jag har ju snabbsett igenom alla tal och sådär. Och ja, de jag nämnde nu tyckte jag var bra. Jag tyckte också Donald Trump Jr., alltså Donald Trumps äldste son, var väldigt bra. Han pratade också om, ja, han pratade mycket om demokraterna, vad som höll på att hända med USA. Det är ett av hans favoritämnen, att de vill riva statyer, men vi ska inte riva statyer, utan vi ska lära oss av historien, sa han. Och vi ska liksom korrigera det som är fel, men vi ska inte liksom riva ner hela liksom historien. Och det innebär att vi ska inte välta statyer, vi ska inte nedmontera polisstationer, utan vi ska absolut liksom, om det finns rasistiska poliser, då ska vi se till att de hamnar bakom lås och bom om de har gjort något liksom dumt, men vi ska inte nedmontera hela polisen, för vi vet att polisen är bra, och det är ingen som vill ringa polisen och inte ens komma fram för att det inte finns personal, sa han. Ingen vill det. Och han hade ett väldigt starkt tal också, tycker jag. Och jag tycker, jag menar, han är Donald Trumps son, men det innebär ju inte per automatik att man är en bra liksom förmedlare av liksom sin fars budskap, men han är det. Donald Trump Jr. har verkligen växt i sin roll. Han var lite mer nervös och lite mer så barnslig i början och 2016 och så, men nu är han är en bra talare, och han för fram Trump-familjens och Trumps då administrationsbudskap på ett väldigt bra sätt. Han är jätteproffsig.
Jag har inte hört talet själv, men jag har läst att han gjorde en liknelse som en del har blivit förbannad för, en del tycker att det är jätteroligt, om Loch Ness och Joe Biden.
Ja, just det. Jag läste också en rubrik, jag tänkte knappt på det i talet. Alltså, det är ju som folk gör rubriker av de där grejerna. Men det, det spelar ingen roll, vad betyder det? Det betyder ingenting. Utan det är liksom, det är humor och det görs avslappnat.
Ja, men jag menar, det var inte någonting som du
tänkte på
och inte att det var särskilt roligt heller.
Jo, det var förmodligen ganska roligt, men alltså det här är ju liksom, det är ingen grej, utan det här görs hela tiden i varenda tal, något sånt här. De säger det hela tiden, det är inte det som är intressant. Och då kan man säga att skillnaden är, när republikanerna gör det här så gör de det med väldigt stor portion humor. Medan demokraterna, när de pratar så är de gravallvarliga. Trump is a racist, he's a homophobe, he's a sexist och så vidare. Jag menar, Bernie Sanders, han är gravallvarlig när han säger så. Så att de tror på det här på allvar, medan när man säger att Trump är Loch Ness-djuret, då finns det en smule humor, såklart.
Jag frågar, nu kommer vi snart in på kvällens huvudtalare då. Det var ju Donald Trump.
Mm.
Men, och han brukar oftast vara, han brukar ofta använda ganska mycket humor. Och ju längre presidentperioden har gått, desto mer humor tycker åtminstone jag att han har använt i sina tal. Men om du tänker tillbaka på demokraternas konvent, var det någon som var rolig och använde humor i sitt tal där?
Alltså demokraterna använder bitter humor. De skrattar och sådär, men då skrattar de på bekostnad. Alltså titta vad han är elak, han är dum och titta. Alltså, det är mer... Nej, tyvärr. Alltså demokraterna har inte den här formen av humor som många republikaner har. Jag menar, om vi hoppar över Donald Trump. Tänk Ronald Reagan. Han skämtade om kommunismen, han skämtade om demokraterna, om liberalerna. Och han gjorde det med en slags stil. Det var liksom lite roligt, men man fattade. Han gör inte det här för att han är ond, men det är ändå liksom lite tillspetsad humor. George Bush den äldre var ungefär likadan, inte lika rolig men likadan. George W. Bush var definitivt hur rolig som helst när han pratade om demokrater eller när han pratade om vilka som helst egentligen. Han hade en avslappnad stämning och gjorde det med humor. Och Donald Trump, han är mer burdus och så, men han är faktiskt likadan. Han är väldigt bra på att skämta om sina motståndare och man behöver inte ta det på allvar. Problemet som media gör är att de tolkar honom så fort han säger något. Ja, men Loch Ness som du nämnde nyss, jag läste någon svensk rubrik om det där också. Då är man på, och titta han säger så, vad hemskt. Och man förstår inte den här liksom lilla udden av humor som finns. Men alltså demokraterna, de har inte det. Utan det är mer bitterhet och den humor de har, då skrattar de av skadeglädje. Och det var väldigt många sådana där exempel på konventet när de liksom nämnde något om Trump. Och det är mycket mer bitter och mycket mer aggressiv ton skulle jag säga. Och ja.
Om vi pratar om Donald Trumps tal igår, han ska tydligen hålla tal varenda kväll, vilket är helt unikt och aldrig hänt förut. Men om du skulle säga någonting om hans tal första kvällen?
Ja, alltså vi kan väl börja lite längre tillbaka. Alltså Donald Trump höll ju tal varje dag under hela demokraternas konvent. Han åkte runt och kampanjade i olika delstater, Wisconsin och så vidare, och Arizona, och han pratade på i 2 timmar. Han pratade om muren, han pratade om Joe Biden och han skämtade om att Joe Biden, han är liksom, han är fången till de radikala demokraterna och så vidare och så vidare. Och han skämtade på och varvade allvar med stor humor. Och han berättade om sin bror Robert som har avlidit nyss och han hoppade från ämne till ämne. Och han tänkte väl att jag kör på likadant under mitt eget konvent, ett tal om dagen. Och det är inte korta tal, utan det tal han höll igår, det var alltså en timme, och Joe Bidens tal som han hade helt förtranskriberat och läst in i säkert, ja vad vet jag, men han hade repeterat det massa gånger. Det höll Joe Biden på en halvtimme, medan Donald Trump pratade på en timme och det flöt på och det var roligt och det var bra. Och ja, Trump pratade om samma saker och han använde många sådana här, har man lyssnat på Trump nu i de senaste 2 åren sedan hans presidentkampanj kom igång, alltså hans återvalskampanj, så säger han samma saker ungefär, att vi kommer aldrig att vara ett socialistiskt land och de radikala demokraterna ska stoppas, vi har lyckats med massa bra saker, vi dödade al-Baghdadi, vi dödade Soleimani och vi kommer att stoppa amerikansk frihet, amerikanska arbetare, och vi kommer liksom se till att Kina som har spritt sitt Kina-virus blir liksom satta på plats.
Ja, det här med Kina, att han framhärdar med att kalla det för Kina-virus, jag tycker det är, ja, det är stor humor alltså. Ja. Varje gång han, det var som när han presenterade, ursäkta jag avbryter här, men när han presenterade den här presskonferensen med att de ska börja använda blodplasma och behandla, då välkomnade han presskåren och så säger han till dem att hoppas att alla haft en trevlig helg, ni har ju varit på ert konvent, och då hade ju demokraterna haft sitt konvent och Trump då i någon, ja men det här elaka humorn då, att journalisterna är demokrater.
Ja.
Vilket, ja.
Ja, men tänk Jimmy Acosta från CNN. Han är alltid arg och alltid bitter och ska alltid ställa de här spetsiga och konstiga frågorna. Så det här ställer du bara för att du är liksom, du är arg ungefär. Så att jag menar, det var jättekul av Trump att säga så liksom. Välkomna tillbaka journalister från ert konvent. Och jag menar, det här är ett perfekt exempel. Det där var ett perfekt exempel på hans humor. Jag menar, när han inledde sitt tal då på republikanernas konvent igår, då sa han från början, då ropade republiken så här, four more years, four more years. Och de är ju alltid det när, ja, deras president står inför omval. Och då svarade Donald Trump, now if you wanna really drive them crazy, you say 12 more years, sa Donald Trump då till publiken. Och då menade han ju att om ni säger så, då blir medierna galna och kommer skriva om att Trump är en diktator, han vill vara kung och han vill aldrig liksom lämna presidentbetet. Så att Trump säger ju sådär bara för att driva med media. Men då kan jag bara påpeka då att när Marcus Oskarsson från TV4, som kommenterar USA-valet ganska mycket, bör sägas, han gjorde ett referat här och då skrev så här, när Trump gjorde entré till publikens jubel ropade åskådarna 4 år till, säg inte 4 år till, säg 12 år till, inledde Trumps tal till publikens jubel. Så att Marcus Oscarsson, han får att framstå som att Trump säger liksom, ja, att Trump säger det här utan humor, säg inte 4 år till, säg 12 år till. Och då missar han hela poängen att Trump sa att if you really wanna drive them crazy, säg 12 år till. Så jag menar, Trump gör det här medvetet om att han bara provocerar media, men han gör det inte med allvar, liksom han säger inte jag vill sitta 12 år till. Så jag menar, här har vi ett bra exempel också på när svensk media liksom medvetet eller omedvetet misstolkar Trump. Men också ett exempel på Trumps humor då.
Ja, han är ju helt unik som president. Oavsett om man gillar honom eller inte så finns det ju en... Det har ju aldrig funnits en president som har uttryckt sig på det sättet som Trump gör.
Nej.
Vad pratade han om mer då?
Ja, men han drog, alltså jag har faktiskt inte antecknat från det talet, utan jag lyssnar bara så här lite i bakgrunden, för jag har hört så många tal han säger ju, alltså han kör sina talking points och blandar dem i liksom lite olika versioner. Så att han sa ungefär de här sakerna jag sa nu och han förklarade att det här är det viktigaste valet i er livstid, ni som lyssnar ungefär, därför att nu det här handlar verkligen om vilket USA vill vi ha. Och han förklarade att demokraterna, om ni lyssnade på deras konvent, då var det bara att USA är en hemsk nation och vi har gjort hemska saker, och ja, Trump ville lyfta fram motsatsen. Det här är landet som man kan lyckas i och det land som står upp för de goda sakerna i världen. Så, här. Så att han gav en helt annan vision av USA än vad demokraterna gav. De menade att USA... Ja,
jag har lyssnat lite grann på talet. Jag märkte att han listade en del av sina, vad ska jag säga, sitt track record. Och tog upp det här och det här och det här har vi lyckats med. Och det tror jag kommer att bli allt mer, alltså det är någonting som han kommer att göra allt mer och ställa då i kontrast till Obama-tiden och försöka knyta Obama-tiden till Joe Biden och säga att Joe Biden var ansvarig, att Joe Biden var lika ansvarig som Barack Obama för den tiden. Och det där, det är ju intressant, för att Barack Obama anses ju av en hel del här i Sverige som en väldigt framgångsrik president. Och nu då, om det börjar svänga, att man kan använda Obamas presidenttid och säga att det är någonting som drar ner Joe Biden. Det är ju, ja, det är väldigt speciellt.
Ja, och jag tror att han kan lyckas med det. Alltså, amerikaner tänker ju inte på, liksom, på sin egen politik på samma sätt som svenskar gör, såklart. Därför att då hade ju inte Trump alls vunnit. Så att, absolut, jag tror han är möjlig till det.
Om du tittar på kommande dagars talarlistor då. Idag så till exempel så är ju bland annat Nicholas Sandman en av talarna.
Ja, precis. Det var den unga grabben då som demonstrerade mot aborter i Washington DC och sen vart en stor mediekontrovers därför att han hade ju en megakeps på sig, Make America Great Again, och det var en man med indians påbrå som ställde sig framför honom och media tog en bild när han stirrade på den här, och då vart han uthängt som rasist och han var bara 16 år gammal och det hade ju ingenting med det att göra. Och han gav sig inte, utan han tillsammans med advokater och så här, de stämde de här tidningarna som skrev allt det här om honom och la på honom massa saker som inte var sanna. Och han vann. Då han kom ju med förlikning till Washington Post, så att han har väl fått flera miljoner från dem för att de liksom svärtade ner hans namn. En ung 16-årig pojke som bara för att han råkade stå på fel ställe och det kom fram ett gäng till honom. Det var ett svart gäng också då. Fick hela sitt, eller han fick inte sitt liv förstört, men han hade kunnat fått det om han inte hade stått upp mot det här drevet, vilket var otroligt starkt av honom att göra. Så att det kommer bli jättespännande att höra hans historia ikväll då, Nicholas Sandman. Och sen har vi också då First Lady Melania Trump, hon pratar ikväll, och vi har utrikesminister Mike Pompeo som pratar också. Och ja, det kommer bli spännande. Sen har vi också de här som faktiskt brukar tala på konvent, Rand Paul och ja, en del andra mer vanliga republikaner så att säga. Men mest spännande tycker jag, det är Nick Sandman, för att han är en ung liksom, ja, han har varit med om något så otroligt intressant i den här tiden av cancel culture och mediedrev och liknande, och en ung person, så att han ser fram emot mest. Men vi har också Tiffany Trump och Eric Trump och ja, Melania Trump, så många i Trump-familjen också.
Du sa att Nick Sandman, att han gjorde upp och fick ett par miljoner från Washington Post.
Vi vet inte siffran.
Jo. Jag kollade upp, jag tror att det här är att siffran hamnade på att det är...
Jag tror att det handlar
alltså om runt en miljard.
Ja, okej. Ja, det vet jag inte, för jag tror att han ingick i ett liksom, tysthetsavtal som gör att de gör upp på sidan om och han får pengar, men då offentliggörs inte summan och han får inte hålla på att prata om det här igen. Så att jag tror inte vi vet den exakta summan vad han fick, men det var säkert en stor summa pengar.
Då har jag fel. Alltså, jag har läst...
Jag är rätt säker på att det var ett non-closure agreement. Men jag tror de krävde den där summan i början, men hur det vart vet jag inte. Precis. Så att så ser det ut. Så att det här är ett väldigt intressant konvent, och jag tycker bara, om jag ska jämföra med Demokraternas konvent som jag såg då, det här är bara början såklart, men det här är mycket mer levande. Talarna är på, ja, delvis på plats, inte helt och hållet, men mer än Demokraterna var, så allt är inte online på samma sätt, utan det finns en publik och det finns liksom sådana saker, och det känns mer levande, även om det är väldigt mycket online. Det här är ju unikt för båda partier, den här coronakrisen då, hur det påverkar. Så att men det känns bra. Och jag tycker också så här, alltså, Demokraternas konvent, när man tittar tillbaka på det var en sekt, alltså Demokraterna är helt inne i den här vänsterbubblan. De ville hela tiden betona ras, och de pratar hela tiden om sådana här ytterlighetsfrågor, ras och sådana saker, medan republikanerna körde på sitt race, vi stod upp för Amerika, vi tror på USA, och vi kommer aldrig låta demokraterna stjäla era vapen, vi kommer aldrig låta dem köra över ett First Amendment eller ett Second Amendment, och vi vet vilka vi är. Vi är det parti som står upp för USAs ideal, och vill ni, tror ni också på USAs ideal, rösta på oss. Det var ungefär så. Och ja, se till att demokraterna som vill driva era statyer och förstöra era polisstationer inte vinner ungefär. Så jag menar, det här var ett klassiskt konvent, det här republikanska konventet, och demokraterna svarade inte det, utan det var absurt att titta på faktiskt.
Ja, det är intressant det här, för det du säger, för att 2016 så var under Hillary Clintons konvent, när hon skulle bli vald till kandidat, då var det fortfarande och hon tillhör ju också den moderata falangen som Biden gör, då var det fortfarande en ganska stor spridning av talare. Och Bernie Sanders falangen representerade ju en extrem, medan den här gången så uppfattar åtminstone jag det som att man har att demokraterna har liksom, alla har dragit åt ett och samma håll, och det har varit ett och samma budskap som har pumpats ut. Det har varit väldigt få spretande åsikter.
Ja, och det gäller även de här vanliga demokraterna, Barack Obama, Bill Clinton, Michelle Obama, alla de hade ju dragit till vänster i sina tal, ingen snack om det. De hakade på Black Lives Matter retoriken och utan tvekan, alltså, partiet går till vänster, så är det.
Ja, du sa innan demokraternas konvent att demokraterna har tradition av att göra bättre konventproduktion, att deras produktioner är bättre än republikanerna. Nu låter det nästan lite på dig som att demokraterna har tappat det här försprånget till republikanerna.
Ja, alltså tekniskt så var de ju väldigt bra fortfarande. Alltså de har ju alla, det är ju så här, alltså majoriteten av Hollywood stöder demokraterna så att de får dit sina filmstjärnor som är liksom moderatorer och de får dit fina musiker som gör coola musikvideor sen kom för dem. Så jag menar, sånt var ju väldigt bra fortfarande, medan liksom republikanerna har fortfarande bara Lee Greenwood, liksom God Bless America och såna sånger liksom. Så jag menar, på sätt och vis så var det fortfarande bättre, men alltså till känslan och det här som förmedlas till väljaren, jag menar, då är känslan bättre hos republikanerna efter den här första dagen. Det är mycket mer, man känner att wow, det här är parti som representerar landet. Medan demokraterna, de gjorde en snygg musikvideo till sin interna liksom demokratiska bubbla ungefär.
Vilka ser du fram emot att se då kommande dagar?
Längre fram så, ja, det mest intressanta är såklart Donald Trumps tal varje dag och sådär. Men jag ser fram emot
Ben Carson ska ju hålla tal.
Ja, det kan bli spännande. Han är ju absolut intressant, dels för att han är svart och han är bostadsminister och har en lång karriär. Vi har Franklin Graham, Billy Grahams son. Billy Graham ska föräras med den här predikanten då, med en staty på Capitol Hill och så, så det kan bli intressant. Men framförallt så är det ju Trumps tal. Alltså Trump ska tala varje natt och det kommer bli jätteintressant. Men alltså annars, alltså ja, det talar
jag såklart. Ett annat namn här som jag vill flagga för, det är att Dana White, UFC:s boss, UFC-bossen, alltså MMA-organisationen, Dana White ska alltså hålla tal. Okay. Det såg jag nu på listan här.
Ja, det är du mer intresserad av. Okay.
Ja, alltså det här är ju, det är ju mega stort.
Okay.
Jag såg det nu, men att Dana White ska hålla tal på konventet, det är ju en sån här typisk, det är på något sätt, det är en ny generation talare på Nicholas Sandman och Dana, att de, Dana White och kanske också Herschel Walker håller tal. Det blir på något sätt något nytt, en ny typ av talare som håller tal på republikanernas konvent.
Mm.
Men om du har ju sett, du har ju följt konventen i 20 års tid. Hur skulle du jämföra det här republikanska konventet med tidigare konvent? Om vi bortser från det digitala, men om du tittar på innehållet, på talarlistor och sådär.
Ja, i sådana fall, ja, alltså formatet nu, som sagt, vi bortser från det, och corona gör att det är mycket mer slimmat de här konventen än det varit tidigare. Men bortsett från det så är den stora skillnaden att till exempel min favoritpresident George W. Bush, den enda kvarvarande levande för detta republikanska presidenten innan Trump, han talar inte. Nu har han haft en väldigt liten roll, han pratade inte 2016 och jag minns inte om han talade, hade någon videoälsning 2012 eller något sådär, men han hade också en väldigt liten roll 2008 när John McCain har varit nominerad. Så att Bush har ju verkligen levt i marginalerna. Men ja, om man säger så här, alltså många etablerade republikaner innan Trump, de deltar ju inte alls på det här konventet, utan vi hade Scott Walker, Wisconsins tidigare guvernör, han pratade på konventet och han pratade väldigt varmt om Donald Trump, men framförallt om Mike Pence, så att det är ganska intressant då. Och Scott Walker var ju väldigt kritisk till Donald Trump under primärvalet, han var ju själv en presidentkandidat 2016, men han pratade nu i alla fall. Men han var en av få av de här lite mer etablerade republikanerna som talade, så att vi har inte gjort W. Bush här, vi har inte Jeb Bush, vi har inte liksom Mitt Romney. Mitt Romney fick sig ju en känga, tror jag, till och med i talet av Donald Trump. Så jag menar, många av de etablerade republikanerna, de finns inte med här, utan det här är ett konvent som är mycket mer personcentrerat kring Donald Trump än det liksom är det här breda republikanska partiet, så är det.
Är det en fördel eller är det en nackdel?
Det är en fördel, tycker jag. Därför att, inte för att jag liksom har något emot de här gamla, absolut inte, utan de är också jättebra. Nej. Men hela poängen är att partiet är ännu splittrat. De här lite äldre republikanerna, de tror på nidbilden om Donald Trump. Det gäller tyvärr också George W. Bush, att Donald Trump, på grund av att han är burdus, han har sin retorik, så innebär det att då har man en dålig personlighet, därför att George Herbert Walker Bush var absolut inte så, Ronald Reagan var absolut inte så, och Trump är så. Men jag skulle då säga att det beror inte på att Trump har en otroligt dålig personlighet, utan det beror på att han vet vilket spel man måste spela för att vinna i den tidsområde nu. Jag menar, Ronald Reagan hade inte vunnit val idag, han hade inte gjort det, han hade inte kunnat tilltala unga, han hade inte fått en hel rörelse med sig, inte idag, han hade kunnat det för 40 år sedan. Men jag menar, nu är det mycket, man tycker att oj, Trump tweetar för mycket, men jag menar, det kanske är ganska bra ändå ändå att vi har en president som kan tweeta. John McCain använde aldrig liksom, han kunde knappt med internet, och vi har massa politiker som inte kan det. Utan det första som kunde med internet, det var Barack Obama, och pang så kom Donald Trump som också kan det. Så jag menar, är det så dåligt egentligen? Så jag menar, jag tycker att det är bra på ett sätt att partiet hänger med, men ja, så att jag har inget emot att det är så. Sen hoppas jag att de kan försonas på något sånt här på något sätt i framtiden och så, men
Ronald Reagan kallades ju för The Great Communicator. Är det dags att de överlåter den titeln till Donald Trump, eller att han blir The Great Communicator 2.0, eller att han får någon annan liknande titel? Han har, eller The Great, jag vet inte, The Great Twitter Lord.
Ja, något, men alltså han är en great communicator, Donald Trump. Jag menar, lyssna på hans tal, han är oerhört bra på att prata kärnfullt, han vet vilka budskap han vill framföra, och han kan kontra. Kommer demokraterna med något så behöver inte han läsa på i liksom två dagar, utan han kan kontra så här med liksom ett på en gång, så vet han vad han ska säga. Så han är oerhört kvicktänkt, det märker man när man lyssnar på honom. Det räcker när man lyssnar på hans presskonferenser. Han sa någon gång, och det var också på skämt på något när han var ute och kampanjade ett av sina tal, att minns ni Joe Biden på liksom senaste grej han gjorde, han fick en fråga från journalisten, och det var en väldigt snäll fråga. Tänk om de skulle behandla mig så. Men när de ska prata med mig, då liksom, då skjuter det blixtar från ögonen på dem, sen kör de igång liksom. Men Joe Biden, han fick det väldigt lätt. Så jag menar, Donald Trump har inget emot det här tuffa klimatet. Han kan hantera frågorna också. Och jag menar, om vi tittar på de här lite snällare presidenterna, båda presidenterna Bush och även Ronald Reagan, så var de väldigt gentlemannamässiga. Och när det var de här hårda, hetska journalisterna, ja men ta Jim Acosta från CNN till exempel, som alltid är så hård och spetsig. Jag menar, Bush hade inte känt sig bekväm med en sån person, utan han hade försökt svara, han hade blivit obekväm och sådär. Det blir inte Donald Trump, utan han går på en gång. Och i normala fall så är det pressekreterarna som sköter de där hårda fighterna åt presidenten. Så var det under Bush, då var det hans pressekreterare som fick ta de hårda frågorna och liksom så. Medan Trump, han kör själv, han behöver inte liksom sina pressekreterare för det, utan kör på så svarar jag ungefär. Så att jag tror faktiskt att det behövs en Trump-personlighet. Och man ska inte tolka in för mycket i liksom hans stil, hans personlighet.
Nej. Avslutningsvis då, vad tror du kommer få för betydelse det här konventet? Alltså, ja. Många sådana politiska tyckare brukar ju, enligt min mening i alla fall, överspela betydelsen av de här konventerna. Och jag tänker ofta att vanligt folk inte sitter, de sitter ju inte direkt bänkade och kollar på konvent, utan det är mest tyckare och ja, medlemmar i partierna möjligen.
Ja, jag tror så här att det vi vet nu av demokraternas konvent är att liksom Biden, det ändrade ingenting, utan han leder fortfarande med typ 10% mot Trump, men han ökar inte. Och normalt så brukar kandidaten som nyss haft konvent öka i ledningen direkt efter konventet, men Biden gjorde inte det. Men Donald Trump kommer att göra det, det är jag helt säker på, efter det här konventet, därför att det här är ett mycket bättre, mycket mer folkligt konvent. Alltså det handlar inte om den här vänsterliberala bubblan som demokraterna tycks tro, utan det handlar om en bred amerikansk allmänhet som tror på amerikanska värderingar och sådana saker, vilket de här liberalerna inte gör och svenska journalister inte gör. Så att Trump visar verkligen att jag tror på er, jag tror på amerikanerna, och han kommer lyfta, jag är 100% säker på det. Och en person jag inte nämnde, det var ju vicepresident Mike Pence, han höll också tal, och där sa han att det här valet, det handlar om liksom, demokraterna menar att det här handlar om demokratin, liksom nu är det demokratin som står på spel, om fascisten Donald Trump ska vinna eller om vi ska återvinna demokratin. Men sanningen är ju snarare att det som står på spel, det är ekonomin, det är lag och ordning och sådana normala saker som allmänt folk fattar och begriper, och det är det som republikanerna står upp för. Och lyckas republikanerna förmedla det här budskapet, vilket de lyckades absolut den första dagen i måndags igår, lyckas de fortsätta med det, vilket jag inte betvivlar, då kommer de att lyfta opinionen, och Donald Trump kommer absolut att knappa in på Joe Biden som fortfarande leder då. Men Trump kommer att lyfta mer än Biden gjorde, utan tvekan, det tror jag.
Bara avslutningsvis då, du berättade för mig här innan vi gick igång podcasten att din bok har gått iväg till tryckning. Du har ju skrivit en bok om Trump.
Ja, precis. Bra att du nämnde det. Men ja, exakt. Jo, men ja. Ni som lyssnar, ni som har beställt min bok, nu kommer jag inte att ta emot förbeställningar längre, utan nu så får ni vänta tills boken är utgiven. Men det är så här att min bok om Donald Trump är på gång, och min förhoppning var att det skulle komma i oktober, men nu hoppas jag vet inte säkert, men att den kanske kan komma till och med i slutet av september, vilket ju vore väldigt bra. Men boken är på gång i alla fall, kära lyssnare och kära läsare, så att ni har någonting att se fram emot.
Kul! Grattis!
Ja. Yes, bra. Okej, men tack så mycket Pelle för den här genomgången.
Tack.
Det var avsnitt 1169 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.